Vi är varmt välkomna hit till Sankt Pauli kyrka för att fira gudstjänst på den andra söndagen i fastan. Och jag ska säga att det blir kyrkaffe efter gudstjänsten, så att alla är välkomna efteråt på kyrkaffe inne i församlingshemmet. Och vi kan väl bara göra så att vi vänder oss om till vår granne och hälsar välkommen hit till kyrkan på gudstjänsten. Och till er som följer med via webben och närradion, ni är välkomna med också. Och psalmerna idag blir 223, 231, 45, 230 och 716. Jag säger också att vi har idag två konfirmandop, men de kommer inte att vara i huvudgudstjänsten, utan det kommer ske efter denna gudstjänsten. Så var gärna med och be för de konfirmanderna. Kollekten förra söndagen till Helsjöns folkhögskola blev 3295, och kollekten idag tillfaller Svenska kyrkans unga och kyrkosångsförbundet i Svenska kyrkan. Vi tar också upp insamling till barn- och ungdomsarbetet här i församlingen, och QR-koder finns på agendan längst bak. Ikväll så är det musikgudstjänst Fred i vår tid. Det är också skivsläpp med Göteborgs obåkvartett. Sen på lördag den 22 mars så är det musikgudstjänst här i kyrkan klockan 17. Mikael Holmlund, vår organist, framför Olivier Messiaens stora orgelverk, Frälsarens födelse i 9 satser. Välkommen till kyrkan redan klockan 16.30, då författaren och musikskribenten Magnus Andersson håller en konsertintroduktion och berättar om verket. Då får kyrkklockorna ringa samman till gudstjänst. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas till gudstjänst. Vi ber nu att du ska öppna våra hjärtan så vi får ta emot det som du vill ge till oss. I Jesu namn. Amen. Och ibland när man står här framme kan man få leenden när man säger saker. Och det kom bland annat vid ambon här förut. Jag tror att det mer ska vara Olivier Messiaens, att det ligger lite närmare sanningen än det som jag sa. Ett annat ord som jag förmodligen uttalar lite fel är det, den rubrik som den här söndagen har på latin, nämligen reminiscere. Och det betyder kom ihåg. Och kom ihåg, det här ordet, eller de här orden, de är hämtade från psalm 25 i Saltaren. Herre, kom ihåg din barmhärtighet. Och det här hänger ihop med det som är rubriken för den här söndagen, nämligen den kämpande tron. Och det handlar om att våra liv, de är inte alltid enkla och framgångsrika, utan våra liv kan ganska så ofta vara ganska så tuffa och jobbiga. Och i psalm 25 så ropar David ut sin nöd till Herren. Och det blir också en påminnelse för oss om vart vi ska vända oss med vår nöd. David, han skriver bland annat: Herre, jag lyfter min själ till dig. Det vill säga, det som David gjorde, det var att han lyfte upp sitt liv inför Gud. Han lyfte upp sitt hjärta inför Gud. Sina tankar, sina känslor, tillkortakommanden, glädjeämnen, styrkor och svagheter. Och allt detta ligger i de här orden, att han lyfter upp sin själ till Gud. Och det blir en påminnelse för oss att inte bära våra bördor själva. Att inte bära det som vi brottas med. En av de sakerna som David också brottas med i Saltaren 25, det är synd. Och David, han skriver att Gud är den enda som kan visa honom rätt väg. Att Gud är den enda som kan leda honom i sin sanning. Att Gud är barmhärtig. Och det som David också gör, det är att han bekänner sin synd för Gud i Saltaren 25. Och den här salmen har också en fantastisk avslutning. Efter syndabekännelsen så kommer också Davids kommentar, att för den som har bekänt sin synd, hans själ ska vila. Hans själ ska vila. Det finns en vila för oss när vi inte går och bär vår synd själva, utan när vi bekänner den inför Gud. Och då får vi syndernas förlåtelse. Det har vi Guds löfte på. Så nu får vi komma till honom. Fundera på vad finns det i mitt liv som jag behöver bekänna inför Gud. Och då får vi vila för våra själar. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du är evige Gud, förbarma dig över oss. Thank you. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja.
O Gud, du som ser att vår egen kraft inte räcker mot synd och ondska, hjälp oss att leva fasta i tron på vår frälsare Jesus Kristus och bli bevarade från allt ont till kropp, själ och ande. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på den andra söndagen i fastan, den andra årgången på sidan 1357.
Jag läser ur Kungaboken, den första Kungaboken, kapitel 19, verserna 1-8. Akav berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort och hur han hade dödat alla profeterna med svärd. Då skickade Isabel bud till Elia och lät säga: gudarna må straffa mig nu och framgent, om jag inte redan imorgon låter dig möta samma öde som dessa profeter. Och Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba i Juda, där han lämnade kvar sina tjänare. Själv gick han vidare en dagsled ut i öknen, och efter vandringen satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. Det är nog, sa han. Ta mitt liv, herre. Jag är inte bättre än mina fäder. Och han la sig ner och somnade där under ginstbusken. Då kom en ängel och rörde vid honom och sa: stig upp och ät. När Elia såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgärden. Han åt och drack och la sig att sova igen. Men ängeln kom en andra gång och rörde vid honom. Stig upp och ät, sa han, annars orkar du inte hela vägen. Elia steg upp och åt och drack, och måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg i Horeb. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig.
Epistelläsningen är hämtad ur första Korintherbrevets 10:e kapitel. Den som tror sig stå stadigt ska se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Så lyder Herrens ord.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som står skrivet hos Lukas i det 7:e kapitlet. En av fariséerna bjöd hem Jesus på en måltid och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv: om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus, och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, till hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar lite kärlek. Och han sa till henne: dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har hjälpt dig, gå i frid. Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de 12 och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som 7 demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas. Susanna och många andra, som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, vi tackar dig för barnen i församlingen. Vi ber att du ska välsigna dem särskilt. Öppna dem så de får ta emot det du vill ge. Vi ber också för oss som är här inne. Kom till oss, ber vi i Jesu namn. Amen. Ja, det är ju en väldigt speciell scen som vi får höra om i evangeliet idag. Där Jesus är hembjuden till farisén Simon. Och det är ett välordnat och fint hem på många sätt. Och få skulle komma på tanken att störa Jesus i det här samtalet och den här måltiden som han har där. Men mitt i den här måltiden så kommer det in en person, en kvinna. Hon är synderska, står det. Det betyder att hon var prostituerad. Och man kan förmoda att det var en person som stod väldigt, väldigt lågt i kurs i samhället. Hon gråter och hon låter hennes tårar falla på Jesu fötter som hon smörjer in med tårarna och med ett balsam som hon har med sig. Och så torkar hon Jesu fötter med sitt hår. Och man kan väl säga att det är förmodligen det mest ödmjuka hon kan komma på att visa inför Jesus. Det mest kärleksfulla som hon kan komma på att göra inför Jesus. Och vi kan anta att någonting positivt har hänt med den här kvinnan som Jesus har gjort. Och vad det då är som har hänt med den här kvinnan, det kan vi förstå utifrån den liknelse som Jesus ger här i evangeliet. Där penningutlånaren i evangeliet eller i liknelsen, det är Jesus själv. Och de två som hade lånat pengar och som får pengarna efterskänkta, det är dels kvinnan och det är också Simon. Penningutlånaren efterskänker bådas skulder. Och det är också det som förklarar kvinnans agerande. Hon hade fått mycket förlåtet och därför så visar hon tacksamhet och glädje. Och det som ligger bakom hennes agerande, det kan vi bara tänka oss. Hon hade levt ett liv, kan man tänka sig, i skam. Där hon skämdes inför andra människor. Hon hade förmodligen också burit en ganska så tung skuldbörda. Därför att hon visste innerst inne att det sättet som hon levde på, det var synd. Och hon hade säkert burit en hel del dåligt samvete. Hon hade förmodligen mått väldigt dåligt också. Och det är ju förstås inte bara prostitution som gör att människor mår dåligt. Utan att må dåligt och dåligt samvete och sådär, det kommer ju av all synd. Synden drar oss ner. Synden förstör våra liv och håller oss tillbaka. Och vi läste ju om det förra söndagen när vi hörde om Kain. Så berättar ju Gud för eller kring Kain där att om man lever rätt så lyfter man frimodigt sin blick, annars så går man med sänkt blick. Och Kain hade ju precis utfört ett mord där, så att det är klart att det påverkade honom. Men Gud talade om att det handlar också om synd överhuvudtaget, att vi blir fria när vi får våra synder förlåtna efter att vi har bekänt vår synd. Och den här kvinnan då, hon kunde inte hålla tillbaka sin tacksamhet och sin glädje. Att störa i en måltid här hemma hos Simon, det var ingen större fara för henne om man jämför med det som Jesus hade gjort med henne. Och det visar ju också vilken påverkan som syndernas förlåtelse har med en människa. Och Jesus, han talar ju om det i Matteus 9, när Jesus ser människorna, så säger han, när han såg folkskarorna så förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Det finns en frid som bara Jesus kan ge, som vi får när vi bekänner vår synd och tar emot förlåtelsen. Och det är också intressant att höra vad Jesus säger och vad den här liknelsen säger om Simon. Simon är ju väldigt ifrågasättande mot Jesus. Han är dömande och han är ganska så hård, kan man tycka. Och intressanta då är ju att den här liknelsen som Jesus håller visar att Simon trots det ändå verkar tillhöra skaran av de förlåtna. Alltså att Simon var en Jesu lärjunge, skulle man kunna tänka sig utifrån den liknelse som Jesus håller. Och att han i så fall är den personen som får 50 denarer efterskänkta. Och det är viktigt då när man tittar på liknelser, det är att man kan aldrig bygga djupa teologiska resonemang på liknelser, utan liknelser är ju bilder, utan man får titta på huvudpoängen i liknelserna. Till exempel så är det ju så att med 50 eller 500 denarer så kan ingen människa själv betala sin skuld. Det var ju motsvarande 50 eller 500 dagslöner, och det finns ju människor som har så mycket pengar till och med på banken. Men Bibeln säger att ingen människa kan själv betala av sin synd, och att vår synd är mycket större än så. Det är bara Gud som kan förlåta. Det är inte heller så att Simon, eller att den här kvinnan hade 10 gånger större skuld än Simon. Utan Bibeln talar om att vi alla människor har en oerhört stor skuld som bara Jesus kan förlåta. Utan poängen här, det är ju att kvinnan, hon hade förstått på ett helt annat sätt än Simon vilket genomgripande och stort under som hade hänt med henne. Och det gör ju också att den här liknelsen kommer väldigt nära oss. Därför att vi människor, vi kan ju bli förstås som kvinnan, men vi kan också bli som Simon. Och det kan lätt bli så, tror jag, för en kristen, om vi inte är uppmärksamma, att vi tappar bort storheten i det som Gud har gjort för oss. Där vi vet i huvudet ganska enkelt, därför att det får man lära sig på en ganska tidigt i kyrkan, att Gud har förlåtit våra synder, att alla våra synder är förlåtna. Vi vet det i huvudet, men Gud vill att det kommer ner i våra hjärtan. Och det var det som hade hänt med kvinnan i den här texten. Och fastan, det är ju en tid på kyrkoåret där just detta är grejen. Nämligen att vi stannar upp i våra liv och uppmärksammar vad är det som Gud har gjort för oss. Vad är det som Gud gör i våra liv? Att vi liksom bromsar upp i tillvaron. Och då får vi särskilt under fastetiden tänka på Jesus, på hans väg till korset. Att han gick den vägen för vår skull. Han utstod hånen för vår skull, piskrappen, spikarna, tiden på som han hängde på korset, där han blödde, där han plågades. Allt det gjorde han för vår skull. Och det, dessutom det som förmodligen var ännu mycket värre för Jesus, det var ju att han tog in alla våra synder i sin kropp. Han blev förbannad och han blev övergiven av Gud på korset. För vår skull, för att vi inte skulle bli övergivna av Gud. För att vi inte skulle bli förbannade. Och för att vi skulle kunna få våra synder förlåtna. Och Chrysostomos, han skriver i en känd predikan från 300-talet som fortfarande uppmärksammas mycket, inte minst i den ortodoxa kyrkan. Så skriver Chrysostomos att de kristna på den tiden, de längtade efter fastetiden. Då kan man fundera på, längtar jag efter fastetiden? Ofta är det väl så att om det är någonting vi längtar efter så är det väl advent för att det är vacker musik, eller jul för att det är mycket mat och sådär. Man har olika saker som man längtar efter. Det är kanske inte så många som skulle nämna att det är just fastan som man längtar efter. Men på den tiden, då längtade de kristna efter fastan. Och då skriver Chrysostomos varför de gjorde det. Och då skriver han att de mindes vad Gud hade gjort med dem under tidigare fastetider. Nämligen att de hade fått tillbaka förmågan att förundras. De hade fått tillbaka förmågan att se vad Gud hade gjort. Att se hur Gud hade verkat med dem. Och det är därför som Chrysostomos också skriver, ljuv är fastetiden. Och för kvinnan så var det aktuellt. Hon hade förmågan att förundras. Och hon kunde inte hålla tillbaka det som hon kände. Simon verkar ha varit en lärjunge. Han var också förlåten. Men han hade tappat bort lite av detta. Att förundras över vem Gud var. Han hade tappat bort glädjen. Kanske vi kan tänka att han hade tappat bort lite av kärleken och barmhärtigheten. Och så hade han blivit dömande och hård. Och Gud vill under fastan skaka om oss, han vill väcka upp oss, han vill väcka oss så att vi igen förundras i tacksamhet och glädje över det som Jesus gör under påsken, nämligen att han gick vägen till korset för vår skull. Och vi läste också i den här texten ett citat där Jesus säger att om kvinnan, hon har fått förlåtelse för sina synder, ty hon har visat stor kärlek. Och det går att översätta på det sättet rent språkligt. Men det är också möjligt att översätta som folkbibeln gör. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Och båda de här sätten att översätta är möjliga. Men Bibelns budskap, det är ju att det som händer här i texten, men också det som händer i just denna texten, är just detta att på grund av förlåtelsen så visar hon kärlek till Jesus. Det finns en annan berättelse med en annan kvinna som häller ut olja över Jesus. Och det finns vissa likheter. Förutom att oljan hälls så är Jesus också vid ett annat tillfälle hemma hos en som heter Simon. Men då är det Simon den spetälske. Alltså förmodligen en person som Jesus hade botat. Precis som Jesus ibland botade spetälske. Och kvinnan vid det tillfället, det är Maria. Alltså systern till Marta och Lazarus. Och det är Maria som häller ut en olja vid Jesus som kostar en hel årslön. Och det finns ytterligare en likhet då är ju förstås, eller man kan anta att någonting har hänt med Maria. Förmodligen så har hon, precis som kvinnan i dagens text, fått upp ögonen för och är i glädje över någonting som har hänt. Och det som har hänt då i Johannes evangeliet, precis innan Maria gör den här saken, det är ju att brodern Lazarus hade väckts upp från att ha varit död. Och det finns ju en stor likhet i detta, därför att förlåtelsen är ju någonting som inte bara ger oss frid här på jorden, utan förlåtelsen är ju också det som leder oss till evigt liv. Och det var ju liv som den här brodern Lazarus hade fått ta emot. Så förmodligen så är det så att både för synderskan och för Maria så är de uppfyllda av en stark glädje över det som hade hänt genom förlåtelsen och genom det liv som just i det fallet Lazarus hade tagit emot. Och som kristen så är det ju det tillståndet som vi hela tiden lever i. Vår identitet som kristna, det är ju att vi är förlåtna och vi har också evigt liv. Och det betyder ju att vi kristna kan känna samma glädje som kvinnan i texten och samma glädje som Maria. Men såklart så ska vi inte gå runt och försöka prestera glädje, utan våra liv är fulla av bekymmer och motgångar och förluster och sådär. Så det är ju villkoren som människa. Men om vi bara fokuserar på det så kommer vi att... det är ganska så tufft att bara fokusera på det. Vi behöver påminnas om de här texterna, att vi är förlåtna och vi väntar evigt liv. Så mitt i våra motgångar, mitt i våra svårigheter, så har vi ett hopp, en glädje. Och det var det som den här kvinnan och Maria visade upp i tacksamhet till Jesus. Så Gud vill att vi fäster våra blickar på honom som är kraftkällan och som är ljuskällan. Och så avslutas då evangeliet med att beskriva att ett flertal kvinnor följer Jesus, som räknas upp också. Och fler av de här kvinnorna som räknas upp var ju kvinnor som också följde med Jesus. Eller rättare sagt, de var vid graven på uppståndelsens morgon. De fick bevittna att Jesus hade uppstått, och deras glädje låg i detta att de var förlåtna, de hade liv och de hade fått vara med och se Jesus uppstånden. Och det som penningutlånaren i liknelsen betalar, han betalar skulden, och han gör det utan krav på någon motprestation. Han gör det helt omotiverat, men motivet, det känner vi till utifrån Bibeln, nämligen det handlar om Guds kärlek. Guds kärlek är så stor så att han av nåd, utan att vi har förtjänat det, betalar hela skulden genom sin död på korset. Och det är det som vi får ha kvinnan i evangeliet idag som vår förebild, att se upp mot Jesus, påminnas om vad han har gjort för oss för att återfå möjligheten och glädjen i att förundras över vem Jesus är. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Då får vi tillsammans bekänna vår kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. En ny påminnelse om vår dödlighet lämnas idag, då härmed tillkännages att följande medlemmar av vår församling har avlidit, nämligen Peter Andersson, Hans Fagerström samt Åke Weifors. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och ditt ljus. Ditt kors ska skina för min blick när sist jag somnar in, o Herre Jesus Krist. Amen.
Helig allsmäktige Gud, Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du helige Ande, var oss nådig. För alla synd syndare, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himlarymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund, på yttersta domen. Vi arma syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din kör, att du med ordet ger din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna, så att det blir en jord och en hede. Att du förunnar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt fosterland, att du välsignar våra hem, att du för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Herre allsmäktige Gud, du som hör de botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi vår nöd bär fram, och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.
Upplyft era hjärtan till Gud. Tacka Gud vår Herre. Sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi pris och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han gick lidandets och lydnadens väg för att den som tror på honom ska vara räddad från död till liv. Och i sin nattvard ger han oss det yttersta beviset på sin kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och till bedjande sjunga.
Ja, lovad är du himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättar oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungen och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Tronsmysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.
Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige andes enhet, all ära och härlighet från evighet till evighet.
Fader vår, som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Saliga är alla de som är bjudna till lammets måltid. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi sjunger ur häftena som ligger i bänkarna. Kommer börja med att sjunga nummer 36. På dig min Gud förtröstar jag.
Min Gud förtröstar jag när
nummer 26 i häftena. Det enda som bär. Psalmboken nummer 681.
Svara mig när jag
Vi har tagit emot vår Herre Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar oss till evigt liv. Amen.
Sjunger vi nummer 31 i sånghäftet.
Vi tackar dig, Herre, vår Gud, för att du räcker oss brödet och drycken från det bord där din kärlek till syndare flödar över. Styrk oss genom denna måltid i trons kamp så att vi står fasta i alla prövningar på vägen till din härlighet genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.